Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkomna till min podcast Ofiltrerat. Idag blir det ett lite annorlunda samtal. Eller det blir ett samtal som jag gjort en gång tidigare. För idag så är gästen jag själv igen. Jag är ju då Sofia, Peter Fia Ståhl som har den här podden. Och jag fick ett sent avbok med min gäst och då gjorde vi en favoritrepris. Så att jag hoppar in som gäst igen och Elin, min projektledare som jobbar med mig, är den som har stafettpinnen. Eller hur Elin?
Yes.
Så att ja, jag ska ju inte säga någonting för nu är det du som styr.
Ja.
Varsågod.
Jag kör från och med nu. Kul att vara tillbaka.
Ja men jättekul.
Det var ju många som tyckte det var intressant att få ha dig på andra sidan bordet också.
Ja, ja det är ju kul att det uppskattas. Man vet ju inte eftersom jag är den som är lite så här bakom och vill träffa mina gäster. Men det är också kul att få vara gäst ibland såklart.
Mm. Ja, vad tyckte du om att vara med och få den sortens frågor som du ställer lite själv?
Jättespännande.
Ja.
Det är roligt, för det är... Jag älskar ju att ha mina gäster här, för att jag tycker det är så jäkla spännande att sitta ner med en okänd... För ofta är det en människa jag inte har träffat förut, eller kanske bara träffat sig ytligt. Och få sitta ner och grotta ner mig i den personens liv och person och allting, och vrida och vända och ställa en följdfråga och sådär. Mm. Men jag är ju inte van att... få följdfrågorna själv, för det är inte alla som har tid eller möjlighet eller intresse av att ställa följdfrågor när de intervjuar, utan ofta är man ganska begränsad i sitt utrymme. Mm. Här har vi utrymme.
Här får man breda ut sig.
Ja, så att det var väldigt spännande.
Mm.
Du är laddad, säger
jag. Jag är det. Jag tyckte ju att jag inte hann gå in på the good stuff.
Så nu tänker du sätta dit mig?
Jag tänkte det.
Mm.
Rakt på.
Jag kör då.
Nej, men jag tyckte vi pratade om mycket sånt som man har hört dig prata om tidigare.
Vi kanske ska säga också att vill man, det finns ju alltså ett tidigare avsnitt med mig som gäst. Och det finns lite längre ner i listan. Det släpptes i somras.
Jag tror det är nummer 22.
Ja, så kan man backa bak lite. Om man inte har lyssnat på det så kanske man ska lyssna på det först.
Yes.
Så har vi sagt det.
Yes.
Bra.
Jag tänker att vi går rakt på... det negativa med att vara i den branschen som du har valt att vara i.
Mm.
Vad är den värsta sortens hat eller hatkommentarer som du har fått? Eller vad är negativt med det du gör?
Oj, det känner jag lite två olika frågor.
Ja.
Du
får dela upp det.
Jag delar upp det till att börja med det här med hatkommentarer eller sådär. Det har ju framförallt varit när jag... berättade att jag var utbränd. Jag blev sjuk i utmattningsdepression och blev sjukskriven för det 2012 vid midsommar. Och hade liksom skrivit ganska mycket i min blogg om att jag var stressad, att jag hade ångest, att jag mådde dåligt, att jag hade magproblem och sådär. Och sen när det väl mynnade ut i att herregud, jag är utbränd, så var jag ändå öppen och ärlig med det. Ganska direkt. Men då var det under den perioden och under sommaren, så var det då förvånansvärt många, kan jag tycka, som ändå så här tyckte att det var skit. Inte att jag var sjuk, för det kan man tycka är skittråkigt för mig. Men att det var skit att min blogg var så negativ, jag var så jävla tråkig. Hur kan någon som jobbar med hälsa ha psykisk ohälsa? Det är ju helt sjukt och du borde bara stänga ner. Och hur har du mage att bli utbränd? Du som är ung och inte har några barn, för fan skärpa dig. Och sen så blev jag nominerad till Blog Awards, som var en stor grej på den tiden. Ett bloggpris för årets hälso- och träningsblogg. Och då tyckte folk också att det var helt sinnessjukt att någon som var utbränd kunde få liksom en utmärkelse för att vara inspirerande inom hälsa. Så att det var liksom, jag skulle helst inte prata om att jag mådde dåligt, för det var, jag bara var negativ och det var så jävla synd om mig och hej och hå. Sen var ju inte det många, såklart. Det var ju majoritetens stöd och sådär. Men det var ändå, det var verkligen att sparka på någon som redan ligger och som också berättar om att man ligger och bara är så här, jag går igenom det värsta jag någonsin har gått igenom, jag är så jävla trasig, hur ska jag resa mig, jag vet inte vem jag är, jag överlever i mitt liv men det är så jävla tufft. Och då kommer någon och bara så här hatar på det. Mm. Det var definitivt det tuffaste.
Trodde folk på det du skrev, eller var det en misstro, eller var det att glömde man bort att det fanns en människa på andra sidan, att det var liksom att du fanns till för dem? Ja, och att det var liksom, det gick in här för att bli peppade.
Ja, men jag tror framförallt att folk var lite så här, hälsa, det ska ju vara inspirerande och käckt och glatt. Och att skriva om sin psykiska ohälsa och dåliga mående och den andra delen av hälsa som är ohälsa, det var liksom inte okej. Men samtidigt var det intressant, för att bara några månader innan så hade jag fått kritik och hat för att jag var så jävla hurtig. Jag var så sprallig, jag var så hurtig och jag var så onaturligt glad och jag var så jävla käck hela tiden. Vilket ju på ett sätt var mitt sätt att försöka kanske både dölja att jag mådde dåligt men också hantera hur jag egentligen mådde innan jag kunde förmedla det eller berätta om det. Så då försökte jag lyfta det positiva istället. Men just att så här, då fick jag kritik för att jag var för positiv och hurtig, och sen fick jag kritik för att jag var sjuk och mådde dåligt, och det var inte heller okej. Så att så är det ju med allt hat, det går ju inte riktigt att så här, hur ska man göra rätt?
Vad hände då då? Hur bemötte du det på något vis? Eller hur gick det rakt in då, just i den perioden av livet? Eller?
Ja, så här, nu har jag svårt, i och med att jag var sjuk så har jag inte så, jag har väldigt mycket minnesluckor från den här perioden. Jag kommer liksom inte ihåg allting så tydligt. Jag kan komma i, det är inte så att det är ett svart hål, men det är mycket som jag inte riktigt har koll på, och det tillhör väl utbrändheten. Men jag minns ju att det var någon gång som jag säger, ibland så bara när jag själv inte orkade hantera det och behövde lite så här bekräftelse från mina följare att jag resonerade klokt, som så här, jag vill dela med mig av det här. Då lyfte jag bara kommentaren och så bara så här, okej, hjälp mig, vad tycker ni? Är det så här? Tänker jag fel? Så jag lyfte det i ett eget inlägg och så fick läsarna berätta hur de resonerade. Mm. Och då var det ju 99% positivt och peppande och bara, men herregud, folk är ju dumma i huvudet som är så taskiga när du mår dåligt och sådär. Så att så kunde jag göra. Och sen är det klart att jag tror att jag såklart tog åt mig och blev ledsen, men att jag var främst upptagen med den situationen jag befann mig i. Så att det tog inte kanske så mycket fokus som det normalt skulle ha gjort. Men samtidigt så var det så här, det gjorde inte saken bättre. Och det var ju, sen beror lite på så här, vart jag var den dagen när någon skrev någonting. Så är generellt, känner jag. Sånt. Sen har jag ju fått kritik genom åren och det har varit, det var mer hat i början än vad det är nu. Nu kom det ju några kommentarer för ett tag sedan som var så här kritiska. Men innan det så har jag varit väldigt befriad, alltså i massa år, i typ fem år. Så det har inte varit så mycket hat. Det var väldigt mycket stöd senaste åren.
Nu på senaste då?
Ja, men då var det för att jag skrev ett inlägg i... jag så här, ville testa någonting nytt. I vanliga fall när jag skriver inlägg om känslor eller tankar eller irritation eller någonting, så skriver jag det liksom ett par dagar efter att det har inträffat. För då hinner jag marinera det i mitt huvud, jag hinner formulera mig, jag vet vad jag vill ha ut av inlägget, vilket budskap det ska ha och så där. Så jag låter det landa några dagar och sen kan jag använda mina känslor och tankar eller situationer. Men den här gången så testade jag det att så här, direkt i situationen så gick jag till datorn och bara kräktes ut massa frustration. Mm. Som handlade om, jag kom precis ut från att ha försökt nattat min dotter jättelänge och hon vägrade sova som bebisar gör ibland. Och bara så här, frustrationen över att den här läggningen drog ut på tiden, och jag bara så här, fick en flashback till alla nättkvällar som jag har legat i det där sovrummet och försökt få henne att sova när jag ammade henne till sömns så under det här senaste året, för mitt barn är ju ett år nu. Jag bara så här, gud, ännu en till jävla nattning, och så bara frustrationen som hände då. Och då så var jag också så här, jag hade tänkt så mycket på att jag har varit så arg på män. Det manliga släktet. Alltså, vad fan gör de egentligen? För att jag är en nyförlöst kvinna. Fick barn för ett år sedan, ammar, mycket hormoner. Jag har liksom gått igenom graviditet, amning, hela den biten. Och bara, vad fan gör männen? Och så ska man få mens igen. Och bara så här, du har en förkyld. Du vet, jag var så bara, har varit så irriterad på det manliga släktet. Och så liksom bara så skrev jag om det rakt ut i ett inlägg. Och bara så helt osensurerat, bara alla känslor och frustration och allting. Bara bajsade ut det. Och det återigen 99% bara, gud vad skönt, jag känner igen mig. Jag fattar precis hur du känner. Åh, det där är jag när jag liksom... Ja, men du vet, folk känner igen sig och så, vilket är jättehärligt. Sen var det någon som då läste in massa saker att... Att jag typ tyckte att min man gör ingenting, han är helt värdelös, och att jag klagar bara. Och att jag får ta ansvar för att jag har valt att skaffa barn, då kan man inte klaga. Och att jag är så jäkla negativ. Ja, det är som sådana grejer, att där fick det till något helt skruvat som jag inte riktigt... Ja, jag kunde, jag kände med det att... Så här, det här kan inte jag ta åt mig av. Jag blir inte ens irriterad eller upprörd över det den här personen skriver. För att jag på riktigt känner att den har ju ingen koll. Jo, hon skrev också att det är inte konstigt att mitt barn inte kan komma till ro. För hon måste vara sönderstressad för att hon är ute på så mycket på hela dagarna. Och följer med mig på jobbet och det, karriären är det viktigaste. Jag skiter i mitt barn och sånt där. Och så här, ja, om det är det du väljer att tro eller tolka av det jag skriver. Så får det vara så. Jag kan liksom inte... Jag försökte resonera med henne genom att svara på någon kommentar och så. Men då bara fortsatte hon och var liksom helt inne. Och så bara, men det är ingen idé. Hon har bestämt sig för att hon har rätt och hon vet massa saker om mitt liv och min familj. Så att, ja, vad ska jag göra? Men då var det så skönt att jag så här, jag på riktigt kände inte att jag kunde ta åt mig ens. För att hon har ingen koll, hon vet inte. Hon hittar på saker. Och det är ju skönt. Det är värre när man känner att man får en kritisk kommentar som tar och bara... Fan, det här har jag också tänkt på. Det är ju ont. För då blir det så här, ja, du har ju rätt. Jag vill inte att du ska ha rätt om någon skriver något kritiskt. Men du har rätt, det har jag också tänkt på. Det är därför man tar åt sig ofta.
Får du dig att tänka någonting, hur du väljer att ta med och kanske framförallt visa upp din dotter? Har det ändrat någonting kring dina tankar där? Att du kanske vill hålla din familj borta från bloggen och skriva och prata om dig själv?
Ja, det har ju gått lite i perioder. Sen när hon var bebis så tänkte jag att... Alltså hon var ju, en bebis är ganska så här identitetslös, eller vad man säger. Och det är så mysigt hur man är så ny. Man vill trycka upp sin bebis i hela ansiktet på hela världen. Så i början var hon med ganska mycket. Men alltså, på någon bild här och där så skrev jag om hur jag upplever allting. Och det är ju alltid det som är min utgångspunkt, att jag skriver om min upplevelse av föräldraskapet eller dagarna tillsammans eller sådana saker. Men däremot så har jag medvetet valt att till exempel inte så här uppdatera varje månad med hennes utveckling, eller idag gjorde hon den här konstiga grejen, eller idag så bajsade hon ner sig där, eller idag så... Ja, men jag vet inte. Alltså, jag skriver om mitt perspektiv och mina upplevelser gentemot det vi går igenom tillsammans och henne och så. Men jag har inget intresse av att lämna ut hennes liv och hennes rutiner och hennes så. Sen har jag fått väldigt mycket önskemål om just hennes rutiner till exempel. Men, och jag har ett utkast där jag har börjat lite. Men jag skriver inte klart det för att jag är så här... Jag vet inte om jag vill dela med mig av det. Inte för att det är hemligt, men... Så här, jag vill ändå ha någon integritet till henne och jag vill inte att hon ska bli en för tydlig karaktär så att hon blir liksom typ blogg... Hon blir ju tyvärr lite bloggbebis i och med att hon är min dotter och jag har det som yrke, men jag vill inte att hon ska bli en så stark karaktär att hon på något vis saknas om hon inte alltid är med, eller att hon känner sig utlämnad när hon... gå tillbaka när hon blir äldre och läsa vad jag har skrivit eller sådär. Så att jag vet, det är en fin balansgång. Jag vet fortfarande inte. Jag testar mig fram lite hela tiden.
Har du frågat andra i din familj och släkt och sådär hur de vill vara med? Din syster ser man ju ganska ofta.
Mm.
Din man ibland.
Mm.
Dina föräldrar ser man ju i princip aldrig.
Nej.
Finns det någon specifik anledning?
Ja, mina föräldrar kunde inte vara med för att de har haft en person som är de har varit utsatta för en person i många år. Så därför har vi medvetet tagit beslut att de ska inte synas, för det har inte gjort saken bättre. Det har snarare gjort saken sämre. Och sen så min man, han hatar sociala medier, inte på det sättet, men han hatar att vara med på bild. Han kan ställa upp en bild och jag får lägga ut en bild på han ibland, men det är inte så att han blir han är inte förtjust av att vara med i min blogg på bild och så. Och han har inget sånt behov. Så att han får vara med ibland, eller han tycker okej att vara med ibland, men han helst så skulle han aldrig synas. Han skaffade bara Instagram för bara ett par år sedan för att han har varit så... ganska ointresserad. och syrran, ja, hon har haft en egen blogg och den har jag velat hjälpa till och stötta och sådana saker. Mm. Sen har det också varit lite så här... med hela... Jag vet massa kollegor till mig som har bloggar och så. Man visar ju glatt upp sina vänner och liksom delar med sig av den personen. Och det blir också karaktärer i bloggen. Men jag vet inte riktigt, jag har liksom aldrig riktigt gjort det. För att dels så har jag hållit det lite privat. Om jag har träffat mina vänner så är det inte så att jag tagit bild och lagt ut på dem. Utan de är så här, ja, maten vi åt eller kanske en bild på mig eller så. Och det är inte för att de inte skulle vilja vara med eller att jag inte vill att de ska vara med. Men jag tror att det har varit ett sätt att så här, separera mitt jobb från mitt privatliv. Och sen har liksom, i grund och botten så har min blogg inte riktigt handlat om mig, utan jag har hela tiden varit så fokuserad på mitt ämne. Hälsa, träning, hur man liksom, välmående och stress och alla sådana saker. Och sen har det såklart, det utgår ju alltid från mig. Men jag har varit väldigt fokuserad på ämnet hela tiden genom alla år. Med mig som avsändare såklart. Men därför har jag inte riktigt känt att jag har varit relevant med så många runt omkring mig. Men nu har det liksom ändrats lite och bloggen har ändrats och hur jag skriver har ändrats. Så att det kanske blir mer och mer relevant på ett annat sätt.
Mm.
Det utvecklas ju hela tiden och ändras. Och, ja.
Mm. Spännande. Mm. Har det varit några av dina vänner eller nära personer som har alltså visat på något sätt att de har varit intresserade av att synas eller höras i dina sociala medier eller så? Kanske inte
du menar att dra fördel eller
ja,
så?
Ja, precis. Är det några som har...
Ja, det har det väl varit. Men då har det ju varit så här... Ja, men vi kan... Att vi kan jobba tillsammans och då kan man boosta varandra på det sättet och så där. Och sen att... Ja, men jag har en kompis som är hudterapeut och kunde vi hjälpas åt att så här... Ja, men då gick jag ju till henne om jag skulle göra en behandling eller så för att stötta henne. Men,
hur är det att vara vänner mitt i det då? Kan man skilja liksom på... Så, men nu vill jag bara ses, ja. Inte visa upp att vi ses.
Ja, men för det är det jag menar att jag har gjort så mycket. Att jag, så här, jag dokumenterar typ aldrig när jag är med mina vänner på det sättet. Utan ja, nu har jag börjat lägga upp stories eller sådär. Och jag taggar dem jättegärna och jag visar jättegärna upp dem. Men det, jag tror, för att jag upplever att väldigt många kollegor till mig som är influencers eller bloggare har så svårt att skilja på jobb och fritid och att allting flyter ihop för att mycket handlar om att visa upp hela sitt liv. Och det gör att alla gränser suddas ut och det är svårt att få återhämtning. Det är svårt att ha en, så här, nu startar min arbetsdag, nu slutar min arbetsdag och allting flyter ihop, vilket gör att folk mår dåligt för att de känner sig aldrig färdiga, man känner sig inte tillräcklig och det kan bara fortsätter och fortsätter, man blir aldrig klar. Och där känner jag någon slags tvärtom. Att för mig så är det så jäkla tydligt att nu är jag på jobbet. Nu gör jag mitt arbete. Nu går jag hem från jobbet. Och jag tror att det är det. Att så här, nu går jag hem. Då är jag med mina vänner. Då jobbar inte jag. Alltså lägger inte jag upp det i sociala medier. Och det har varit, det är och har varit så jäkla tydligt hela tiden. Att nej, men jag är utcheckad. Mm. Sen kan jag bjuda på vissa saker i mitt liv då. Som är så här, det här åt jag till frukost eller nu är jag ute och gör det här och så. Men just när jag är med mina vänner, då är det liksom kvalitetstid. Så då tänker inte jag på att jag ska instagramma det eller lägga upp massa bilder på dem eller oss eller sådär. Mm. Och sen också lite för att jag har inte passat in. För att det är ju mitt ämne som har varit i fokus.
Mm.
Eller att det ska ha ett budskap med liksom hälsa eller sådana saker.
Mm.
Så jag tror att det är det, så här, nej men jag är med mina vänner och då fokuserar jag 100% på det. Mm. Sen ibland så är det så här, ah, men kan du ta en bild på mig här och kan vi, sådana saker såklart.
Mm.
Men inte.
Du säger att du delar på det och det ska vara relevant till ditt ämne.
Mm.
Men samtidigt så, ja, men till exempel din syster är ju med väldigt ofta. Mm. Dina andra syskon?
Min syster har ju varit med för att hon har en blogg.
Ah, ja.
Och så där har det ju funnits, eller hon hade en blogg.
Just det.
Och där har det ju funnits ett så här, okej, men jag vill ju att folk ska läsa hennes blogg. Ah, för jag tycker att hon är så jäkla duktig. Så du har ju länkat till den hela tiden.
Mm.
Och för att hon är massageterapeut och då kanske någon vill bli hennes kund på stället där hon jobbar. Eller så där. Då finns det ju en tydlig, så här, att hon vill, hon får ju någonting av det som jag kan hjälpa till med.
Mm.
Och så har det varit lite hela tiden. Att så här, finns det någonting som de vinner på det, som är sig deras företag eller deras grej, jättegärna att jag boostar det.
Mm.
Men bara det här personliga, då är det mer så, nej, men nu vill jag hänga och vara ledig och inte tänka på sånt. Och mina syskon har ju, mina andra syskon, jag har ju 4 syskon, de har inte den typen av jobb eller liksom någonting som de skulle vinna på att jag skulle tagga dem eller så. Och sen så har inte vi, jag och min syster som du refererar till, min lilla syster, vi är också bästa vänner, vilket gör att vi ses hela tiden, vi umgås jättemycket, vi pratar jämt och jag har fin relation till mina andra syskon också, men de är mina syskon som jag älskar jättemycket och min lilla syster är min syster och min bästa vän, så att det är liksom, man ska ju inte värdera sina relationer, men så man har ju olika relationer till alla helt enkelt. Ja. Så det är mycket det.
Nu när du nämner din systers blogg och så, hon valde ju öppet att skriva om sina ätstörningar som hon levde med under många år. Jag vet inte hur det ser ut idag såklart. Kan du berätta lite om det? Jag vet inte om du känner dig bekväm att prata om det, men du valde ju ändå att lyfta det i din blogg och länka till det. Och att du lyfter ifrån aspekten att du har under många år, nu får du rätta mig om jag har fel, men att det är många som har anklagat dig för att du har några dolda ätstörningar att du inte har pratat öppet om det som har pågått i din familj fram till att hon valde själv att gå ut med det då.
Precis, ja. För det har ju varit från att jag började blogga och i och med att jag också så här, i början skrev jag en renodlad träningsblogg, sen blev det mer och mer personligt och mer om hela mitt liv och så. Men då var det också väldigt så här, folk förstod inte att det var en träningsblogg i början. Så att då var det väl så här, men du är helt hysterisk. Det enda du tänker på är träning. Och det enda du pratar om är träning och mat. Och bara, jo, men det är för att det är det som är ämnet i bloggen. Men då också för att jag som alltid har varit, haft en tunn kroppsbyggnad och är smal. Men också förhoppningsvis är hälsosam och vältränad och så. Så kan man ju lätt så här, döma det, att så här kommer en smal tjej, pratar om träning och hennes nyckelben är lite utstickande, hon har inga bröst, hon måste liksom, här är något som inte stämmer. Så i början så var det väldigt mycket så här, men du har ju du är så hysterisk med det här och det enda du tänker på, du har inte ett normalt beteende med mat och träning, för det är det enda du skriver om och du tränar ju hela tiden och sånt där, och jag ser hur smal du är, dina reben syns, eller dina nyckelben syns. Och det är så här, jag vet man inte, så förstår jag att man kan tänka så, att man kan döma ut det och så. Och om man inte vet vad jag har för egentligt budskap. Så i början, både innan jag hade hittat min röst, vad är det jag vill förmedla med det här som jag håller på med och så, så kom det mycket sånt. Och just det här hela tiden, ja, men du har dolda ätstörningar, du är hysterisk och så. Men sen, och jag kunde liksom inte riktigt, jag dementerade det några gånger och sa nej, så är det inte, jag mår bra, den här bloggen handlar om det här för att, det är det som, ja lite så. Men jag kände inte att jag kunde utveckla det just i och med att det är inte min sak att berätta om att min syster har haft ätstörningar. Det är inte min sak, jag kan inte liksom berätta det öppet åt henne, det måste få komma från henne. Så därför så var det på ett sätt liksom en lättnad när hon väl valde att berätta i sin blogg om sin ortodoxi som det var. Och så här, vad skönt. För då, så här, hon kände sig redo för att dela med sig av det. Och jag kunde också lyfta det och kanske så här, ge en liten så här, större inblick till många som kanske hade undrat. Eller så här, ja men hur fan ska vi veta att du inte mår? Och det är ju ingen garanti att bara för att hon har haft ätstörningar så skulle jag aldrig kunna få det. Såklart, det är inte det jag menar. Men att då får man en liten större bild. För jag tror att många som har levt med någon som har en ätstörning nära förstår att det påverkar en på ett sätt så att man blir... Alltså jag har blivit så jäkla medveten om lite att så här, hennes resa har gjort att jag är så rädd om mig själv. Och skulle jag märka att jag är på väg åt något håll eller att det känns som att jag håller på att tappa någonting eller jag märker att jag börjar hålla på med konstiga saker, så har jag ändå en medvetenhet för att jag har sett det, jag har levt med det. Sen så kan man åka dit i alla fall för att det går inte att skydda sig. Men jag tror ändå att man får med sig någon slags medvetenhet som på ett sätt kan vara liksom lite så här tryggt för en. Eller jag vet inte, tryggt är fel ord, men du förstår vad jag menar. Mm. Ja.
Hur var det att skriva och prata om de ämnen som du gjorde då? Var du någon gång orolig att det kunde vara direkt triggande eller så för henne?
Det har jag nog inte riktigt tänkt på. För grejen, så här, ja, utifall om hon inte hade känts 100 frisk. Sen är det ju så, vi pratar ju om det hela tiden. Och jag tror att någon som har varit sjuk kan aldrig bli 100% frisk. Men om hon inte hade blivit så pass bra som hon är så hade jag nog tänkt på det. Men eftersom hon gick från att vara sjuk där i gymnasiet och sen är det som att... nu vet jag inte om man kan säga så här, men den personen som hon är idag och har varit de senaste åren, det känns helt otänkbart. Det känns helt sjukt att det ens är samma människa. Det känns helt sjukt att det skulle kunna hända, för att det är så här, men hur fasen skulle det gå ihop, för att hon har verkligen hittat sin balans och sitt sätt och är så medveten och liksom har en helt annan relation till sig själv. Det är så mycket som har fallit på plats, så det är så här, att det ens händer, det är märkligt. Och det har väl gjort också att jag inte riktigt har så här, tänkt i de banorna, för att jag är så trygg med vart hon är idag. Mm. Sen kan det fortfarande såklart ändras. Och ibland så vet jag att vi kan prata om att så här, det finns vissa saker som säger så. Men då hon återigen så här, vet du, idag så kände jag så här. Eller idag så tänkte jag så här. Det var lite obehagligt, för det har jag inte gjort på länge och så. Så att hon också är så väldigt, ungefär som jag kan känna med utbrändheten.
Mm.
Att så här, på ett sätt känner jag så här, herregud att jag inte är samma människa som var sjuk där 2012 och för några år framåt. Gud vad det känns konstigt att det var jag. Men samtidigt så är det så här, ibland så bara, ja just det. Som i våras var jag jättetrött. När min dotter blev ungefär 6 månader. Då var det som att jag så här mentalt slappnade av och bara, jag klarade första 6 månaderna som egenföretagare och mamma. Jag löste det. Och då blev jag så jävla trött. Och så blev jag tröttare och trött och trött och tröttare och tröttare under några veckor. Och var så här, borde jag nu börja bli orolig? Har det gått för långt? Jag har tagit på mig för mycket. Hur är det här? Men då säger jag, just det. Bra reflektion. Vad gör jag åt det här nu då? Och så lyckades jag bara att jag identifierade det direkt. Gjorde att jag så här kunde reda ut att nej, men det handlade inte ens om att jag höll på att bli utbränd eller var stressad. Utan det berodde på några andra grejer som ihop med det här. Så. Lång utsläggning. Men
lite
sådär.
Liknande.
Ja, men lite så. Och jag tror att man som anhörig märker när man kan släppa någon. Det är på samma sätt som att första åren när jag var sjuk så var min man väldigt på mig. Så här, okej, men ska du verkligen göra det där? Och borde du inte boka in vila där? Och, men du, ska vi inte tacka nej? Ska vi och liksom försökte hjälpa till och guida mig. För att han var ju med under hela min sjukdom och vägen dit och allting. Nu gör han aldrig sånt. Alltså han frågar, alltså för att han känner, han litar ju på, han känner ju vart jag är. Skulle jag börja vända, då direkt blir jag nu så här, app, du, hur är det här egentligen? Mm. Men man släpper ju för att man känner så väl när man har levt med någon som mår dåligt.
Mm.
Vart de är någonstans. Man känner det i kroppen tycker jag, på något sätt.
Ja, man är vidare på något vis. Hur var det för er som familj att gå igenom en sån, jag tänker både din och hennes resa? Främst hennes då, för där har ju du en del i samma sida som dem. Det kanske är svårt att
du pratar om hur de har upplevt. Precis, det kan jag inte riktigt svara på.
Men hur är det att vara hur är det att vara nära anhörig till någon som går igenom?
Det är ju fruktansvärt.
Mm.
För att man känner sig så hjälplös i situationen. Det är så här, det spelar ingen roll vad vi gör, vad vi säger. Vi kan säga saker, vi kan försöka föreslå saker, vi kan försöka hjälpa till, vi kan försöka... Men det är omöjligt. Det går inte.
Borde du hemma under den här perioden?
Det påbörjade när jag var på väg att flytta. Och sen så vart det värre när jag hade flyttat iväg under den perioden. Så jag bodde inte riktigt hemma under perioden, utan jag kom och gick lite. Men jag bodde hemma under den... Alltså, jag flyttade iväg lite, så kom jag tillbaka några månader och sen iväg igen och sådär.
Men du visste om det hela tiden då?
Ja, det gjorde jag nog. Men det blev ju tydligare såklart. För att jag bodde i USA när det började pågå. Och så var de och hälsade på mig och då reagerade jag på att säga, oj, nu, vad konstigt det här känns. Men då var det liksom ingenting egentligen. Men sen när jag kom hem så började liksom beteendet utvecklas. Och sen så eskalerade det. Och då var inte jag riktigt, då hade jag flyttat iväg igen. Så att det var ändå så, det var ju värre för mamma och pappa och min syster som gick igenom det tillsammans hemma.
Mm.
För att jag var ju inte där på en daglig basis.
Så. Hade du något dåligt samvete över att du inte var där?
Ja, det hade jag väl på ett sätt. Och samtidigt så blev det någon konstig distans till det. För att jag bodde i Oslo under den tiden. Och även vi, sen när vi pratade om det och allting så pratade vi. Och då var man ju helt i det. Och så här, hur ska vi göra och vad kan man göra? Men eftersom man inte är fysiskt på plats så blir man också lite begränsad. Tyvärr, man vill ju göra allt. Och jag gjorde väl det som jag kände att jag kunde under den tiden. Men det är ju svårt när man bor så långt ifrån varandra och inte ses så ofta. Så det jag kunde göra var ju att finnas där. Prata, lyssna, bara försöka vara ett stöd. Och sen när vi såg så kunde man ju liksom på en annan nivå försöka hjälpa till och sådär. Men det är ju värdelöst att vara så långt borta när det pågår.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort,
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mm. Mm. Hur, det är ju två döttrar då i en och samma familj som har varit igenom väldigt tuffa grejer i sin uppväxt.
Mm.
Tror du att det har något samband? Finns det någon liksom...
Ja, det är alltså... Som jag var inne lite på, tror jag, i det förra avsnittet... Alltså, jag tror så här, det finns... För jag gick hos en... vad heter det? Arbetscoach eller karriärscoach. Först när jag var utbränd så gick jag i min... gick jag vanlig terapi. Och sen så efter några år så gick jag till en karriärscoach. För att försöka styra upp hur jag arbetade och så. Och hon pratade om det här med... Så här, nedärvda familj... Nej. Sociala mönster eller familjemönster. Jag tror att hon kallar det familjemönster. Och det finns liksom, tittar man bakåt i min familj och släkt så är det väldigt mycket att, ja men det är så, man har, alla familjer har ju sina arv och sina mönster, hur man hanterar konflikter, hur man pratar om saker och ting, hur man pratar om känslor, empati och sådana saker. Så att det är klart att det finns olika samband, och det ser jag väl också på dem runt omkring mig som inte är min syster och jag, att så här, ja men... Mycket pratar man inte om, och det är så här längre tillbaka också. Och mycket som har hänt i släkten som är så här, det tystas ner, det pratas inte om, det, man hanterar inte det. Och även när jag pratar med, så här, jag och mina vänner pratar väldigt mycket om sådana saker. Och där är det också att så här, man ser på deras mönster. Så det är ganska att man kan känna igen sig. Och just det här med hur man pratar om... till exempel bekräftelse eller vad heter det? Jag har gjort ett poddavsnitt om det.
Jo, emotionell och praktisk.
Jag tänkte empati hela tiden, det var därför jag kom på emotionell. Ja, emotionell och praktisk kärlek eller bekräftelse.
Det pratade vi lite om sist. Ja.
Precis, och så här, det tror jag är en grundläggande grej som jag pratar med så många som känner igen sig, att så, vi har ju fan inte koll på hur man ska vara emotionell tillsammans. Hur man ska prata känslor och liksom få en vettig självkänsla med sig. Och så, här, så har det ju inte varit. Alltså, i min familj, långt tillbaka också, så här, mina föräldrar och deras föräldrar och sånt. Så här, det har inte funnits. Mm. Och det tror jag inte är någonting unikt. Och det är klart att det gör saker med människor. Att man... så här, få med sig sånt.
Mm.
Har inte mina föräldrar fått en god självkänsla så får inte jag det. För då vet man ju inte hur man kan ge det vidare om man inte har det själv. Så att jag tror att det är så här lite dels svenskens förbannelse och sen olika familjers förbannelse. Och det är klart att så här, man påverkas av olika saker och sen uttrycker man det på olika sätt bara.
Mm. Pratade man om det rakt ut? Eller var det någonting som pågick som man inte riktigt tog i där och då? Det kanske man tog i stängda rum eller man kanske visste om det. Eller hur pratades det om eller inte om?
Alltså att jag var utbränd, det har jag varit öppen med så himla... Alltså i och med att jag har skrivit om det öppet och sådär. Så att det har ju folk vetat om hela tiden. Och jag har ju pratat med de som jag räknar som min närmaste familj, vilket är... även liksom mormor och morfar och några fler personer i
släkten. Då är det ju
släkten.
Du som väljer att prata utåt. Jag
Nej, men de frågar ju också. Ja. Så här, de som jag räknar som min närmaste familj, ett antal personer som inte bara är liksom mina syskon och föräldrar utan några personer till.
Mm.
Där finns det så här, okej, men berätta, hur mår du, hur går det, hur tänker du? Där frågar man och kan vara liksom rak och så här, ställa raka frågor. Och bättre med åren också.
Mm.
Det kanske inte var lika mycket så när jag växte upp, men vi har liksom utvecklats tillsammans där. Men sen så som, om jag bortser från den familjen som jag har, så är jag liksom inte så nära. Jag umgås inte med min släkt på det sättet. Så där känns det lite främmande att man skulle prata. Alltså om någon frågar, jättebra, jag berättar jättegärna. Men jag har inte den relationen, för att jag umgås inte med min släkt på det sättet. Det har varit någon kusinträff någon enstaka gång, eller min mamma har haft kusinträff och så. Men jag känner inte dem på det sättet.
Mm.
Då är det ju mer så här vänner eller ja, så. Där finns ju den kommunikationen eller omtanken och så.
Mm.
Men det tror jag handlar om vad man har för relation.
Mm.
Jag har aldrig umgås med min släkt på det sättet.
Nej. Nu kanske jag tolkar det fel. Men började det då i änden att ni pratade med varandra när det här hade då hänt dig och... Eller hänt det, jag vet inte om man säger så. Men när du gick igenom det du gick igenom. Ja. Och att du valde att prata om det. Eller har ni som är nära i familjen alltid haft någon slags grundkommunikation?
Jo, men det har vi. Och vi har så här, vi har kunnat, under min uppväxt har man ändå kunnat vara så här svinförbannad. Sagt det man har tyckt och tänkt och slagit i dörrar och sen är det bra. Sen har vi kanske inte alltid varit så bra på att fånga upp det efteråt och pratat om det igen, att så här, okej, men jag blev så arg på grund av det här, utan då är det mer så här, okej, nu var du så arg, punkt. Det har ju såklart blivit bättre med tiden, och sen också att vi blir lite äldre. Jag har ju varit väldigt jag som människa är ju väldigt så här. Och ju äldre jag blir, alltså jag orkar inte med den här skiten att man inte pratar om saker. Mitt tålamod tar slut. Så jag har väl varit ganska pådrivande om att vi ska prata om saker, vi ska vara rakare med varandra. Jag accepterar inte att jag ringer till någon av dem som jag anser är min familj och de säger, jo men det är bra, det är så trevligt och här och här och här. Ibland kan man ha sådana samtal. Men när jag vet att det är någonting, då fan säger du det. För jag orkar inte med. Jag vill inte veta vad dina blommor heter just idag. När vi vet att det är någonting vi behöver prata om. Som behöver komma upp till ytan eller det här händer eller så. Så att där har jag nog varit väldigt pådrivande. Eller det vet vi alla att jag har varit väldigt pådrivande. Och det handlar ju också mycket om min egna personliga utveckling. Att jag har tvingats i med min utbrändhet, tagit tag i väldigt många saker för att jag ska må bättre i mitt liv. Och sen så ser jag kanske att det här kan även hjälpa vissa som är nära mig, och då försöker jag liksom att ge dem verktygen vidare och att vi kommunicerar, för att jag också av rent egoistiska skäl så vill jag ha nära relationer, och jag upplever inte att nära relationer blir av vardagsprat, utan då måste man med jämna mellanrum gå på djupet. Inte alltid, men med jämna mellanrum.
Mm. Har du blivit tvungen att avsluta med någon i din närhet?
Den sortens?
Nej.
Det har snarare blivit mycket bättre.
Mm.
Ja, det har det.
Mm.
Det har liksom stärkt oss tillsammans.
Mm.
Så det har inte för att ingen skulle tycka att det är obekvämt att kommunicera eller sådär.
Nej.
Jag stod ju senast bara för någon vecka sedan och skrek på en person i min familj. Alltså jag klev ut på balkongen för att jag var så arg över en grej. Och då kunde jag börja stå och jag bara skrek. Jag var så jävla arg. Och sen så pratade vi om det och så ringde vi dagen efter. Och så bara, men jag ber om ursäkt. Ja, nej, men jag tänkte så här, ja men vad skönt. Men nu är det lugnt. Jag behövde bara få skrika ur mig det här, för jag var så jävla arg över det. Men nu tänker jag, nu har vi rätt ut det. Nu är det bra. Så här, det är så skönt och tryggt att känna. För jag har ju alltid varit så konflikträdd. Så att kunna ringa upp någon och bokstavligt talat skälla ut den personen. Så befriande. För jag vet att det påverkar inte vår relation. Det påverkar inte varken det ena eller det andra. För att det kan man göra för att vi är så trygga nu. Det var liksom lite på ett annat sätt förut. Men, och just att jag vågar inte ringa och skälla ut folk förut. Men nu vågar jag det.
Mm.
Passa er.
En varning till alla er där ute.
Ja, nu när jag tänker på det så ringde jag också upp Kim och bad han dra åt helvete för inte så länge sedan. Ja.
Får man fråga om anledningen? Eller var det bara för att du känner dig extra trygg med honom just den
dagen? Ja, han är ju faktiskt också en väldigt bra anledning till att jag är trygg. Mycket tryggare. När jag kommer till sådana här saker. För att han har alltid varit så trygg i mycket. Nej, men jag var bara... Jag tror att så här, som förälder, nya föräldrar och i en relation Alltså att få barn gör ju väldigt mycket med relationen. Och hur mycket man än försöker att förstå varandra första året så kan det vara stor skillnad på hur livet ser ut för mamman och pappan. Eller den som partnern eller vem man nu har. Alltså den som ammar barnet får ju ta ett större lass med barnet. Sen så får ju partnern göra ett större lass med allt annat. Men det kan ju... Ja, och så jag tror att jag bara så här... Eller det var någon månad sedan. Men det är bara så här... vi smsade och sen så tyckte jag att han var helt dum i huvudet i hans resonemang. Så då slutade jag smsa och så ringde jag upp och så skrek jag: du kan dra åt helvete, Kim. Du drar åt helvete. Alltså jag skrek. Och sen lade jag på luren och sen var det bra.
Tyckte
och,
du?
Och sen så hördes vi inte på några... Jo, och sen efter en kvart så smsade jag och bad om ursäkt. Och han svarade inte. Och sen efter några timmar så hördes vi för att vi skulle gå på visning. Och sen så köpte vi en ny lägenhet på kvällen.
Perfekt uppladdning. Du kan dra åt helvete, men jag vill spendera resten av mitt liv med
ja.
Dig. Punkt.
Men det är också så jävla skönt. För det är någonting som så här... När jag har ju alltid varit så sjukt konflikträdd. Och inte vara så här... Om man bråkar, då kan vad som helst hända. För det är så jävla farligt att bråka. Och vara för liksom taggig. Och det kan man inte hålla på med. Så det är så befriande för mig att... Nu har jag och Kim levt ihop i 10 år. Och jag vet att vi kan bråka hur som helst. Och det är med några undantag såklart. Skulle vi bråka för att någon av oss har varit otrogen, det förändrar ju allt såklart. Men såklart. Ni fattar vad jag menar. Alltså, vi kan bråka hur mycket som helst. Eller vara så oense, osams, arga. Ha en dålig period. Och så här, det förändrar inte vår kärlek. Det förändrar inte vår respekt för varandra. Det förändrar, om man inte går över gränsen, men ni förstår. Mm. Och det är så skönt att känna att så här, man får uttrycka sig. För man blir, ibland så får man dra åt helvete. Och då menar jag verkligen det. Men sen får man komma tillbaka. För att då är det liksom, då har man fått ut det. Hellre än att jag ska gå och hålla det inom mig. För det har jag gjort i hela livet. Nu håller jag inte inom mig med saker.
Det känns ju som att man drar ut på det där gnässet som finns i kroppen.
Mm.
Istället för att man bara får en liten mental utlösning, håller jag på att säga.
Ja, men det är det
men
bästa.
Att det bara liksom får komma ut på en gång. Och så är det klart.
Oh, apropå mental utlösning. Jag fick ju också en... Nu tänkte jag säga fel.
Jag hörde vad du höll på att säga.
Jag höll på att säga att jag håller på en fysisk utlösning. Nu blev jag lite generad. Men jag menar så här... När jag blir, alltså jag kan bli, för det var lustigt, jag pratade, en kompis bodde hos oss i helgen och så sa han att han hade typ frågat Kim om, aha, men, så här, om något, om vi, jag och han bråkar ibland, så att han tycker det är så befriande att höra att andra par bråkar. Och Kim bara, ja, hon kan bli så jävla arg, alltså det är helt sjukt. Och då här, jag så här, ja, blir jag så arg, tänkte jag när han sa det. Jag bara, ja, just det. Ja, en gång så gick jag och la ut halva bohaget i hallen. Klockan 1 på natten.
Va?
Ja.
Vadå, hans grejer?
Nej, våra saker.
Okej.
Okay. Alltså, ja, men vi hade gått och lagt oss. Och sen så sa han... Jag sa någonting om att så här, vi behöver köpa en ny pryl eller någonting. Och då så säger han någonting igen om att... Ja, vi har ju det är så jävla mycket saker i våra lådor. Och det här är våran grej i våran relation. Vi kan inte prata om inredning för att vi blir så jävla arga. Han vill bo liksom i en tom lägenhet, en visningslägenhet med en sak. Och jag tycker att man ska ha ett hem som ändå är så här, man behöver typ på alla fall några saker i lådorna. Och då tände jag till så mycket. Jag blev så jävla förbannad på att han återigen säger en sån där äcklig kommentar. Vi har pratat om det här så många gånger, jag orkar inte med dig. Så då började tända jag till, alltså hela kroppen, jag ser svart i ögonen. Så jag kastar mig upp ur sängen, springer ut i köket, och köket är precis bredvid hallen. Och jag river ut alla köksgrejer. Det är mixrar och det är matlådor och kastruller och kokböcker och liksom pinaler och grejer. I hela, alltså från köket. Och bara slänger ut det i en hög i hallen.
Vad ville du visa med det då?
Jag vill säga tomma lådor.
Tyckte att han fick dela med de sakerna då eller?
Ja men alltså, för jag har blivit, i och med att jag inte har bråkat och varit arg så mycket i mitt liv. Så är det som att nu när jag blir riktigt jävla förbannad så att jag brinner av.
Mm.
Då tar jag liksom ut allt det här som jag har hållit inom mig i alla år. Så dels så blir jag så arg så att jag liksom så här, det är det jag menar med fysisk utlösning. Att jag på ett sätt vill bara slå honom i ansiktet.
Mm.
Att jag måste liksom få ut det liksom fysiskt. Alltså jag kan så här, någon gång har jag blivit så arg för då på något vis sa han någonting dumt. Och när, så fort han sa det så hörde vi båda två att det här var över gränsen. Och han fattade, det var som att han ville typ ta tillbaka orden och stoppa in det i munnen igen. För att han bara, oh nej jag sa inte så, jag menar inte så. Och då blev jag också så här så att jag tog liksom, sprang till badrumsdörren och bara... Alltså jag tog tag i handtaget.
Tack för de ljudeffekterna.
Jag tog tag i handtaget och det var så här, som när man slår typ en boxningssäck fram och tillbaka, raka slag.
Ja.
Fast med dörren.
Ja.
Alltså fram och så bara 10 gånger typ. Alltså allt jag orkade så dörren nästan liksom vek sig.
Mm.
Och sen så låste jag in i badrummet och bara skrek en handduk. För det var också mitt i natten och våra grannar bredvid började smsa och bara, hur går det där inne? Det är våra kompisar, men ja. Kim bara, nej, Fia är bara lite arg. Men alltså, jag måste få ut det fysiskt nu för tiden. Det var därför också jag ringde och skällde ut den här personen och var tvungen att skrika på balkongen.
Mm.
Och alltså, det är som att jag kan liksom inte bli... När jag blir så arg att jag ser svart, då måste det ut på något sätt. Att jag slår i saker, jag skriker, jag kastar sönder parkettgolvet jag har gjort med en flaska, vi vill limma igen och sånt.
En ost har jag hört också.
En ost har jag kastat för att Edith sov och då vill man inte väcka sitt barn så att då får man ta något mjukt.
Något värderat.
Och det är så här, det är lite galet att slänga ut hela sitt inredning i hallen. Men det är också så det är det som är den fysiska utlösningen. Att det är så här, jag måste det. För när jag är så arg så kan jag inte längre hålla det inom mig. Det måste ut på något sätt. Och då gör jag sådana saker, nu för tiden. Det går inte. Och det är så jävla underbart. Det är så gött. Det har jag aldrig tyckt innan, men det är fantastiskt.
Så dagens lärdom, antingen så börjar ni pysa ut det direkt- Mm. Annars så eller så hamstrar ni det några år. Då kommer ni även få ut det fysiskt senare.
Ja, det är fantastiskt.
Så det är bara bra att välja.
Mm.
Men nu, om vi bara ska... Jag ser att vi behöver börja avsluta om en liten stund.
Mm.
Har du haft några egna komplex? Alltså,
ja.
Ja.
Eller menar du alltså komplex i kroppen?
Kroppskomplex, livet. Livskomplex. Vad är liksom dina onda andar?
När jag var... Om man ska gå tillbaka när jag var riktigt ung så hade jag bara komplex i princip. Allt ifrån att jag tyckte att jag hade för långa armar för min egen kropp. Det låter löjligt, men jag tyckte att det var jättejobbigt för jag ville typ aldrig ha tröjor. Alltså, jag ville dölja mina armar för de var så jävla aparmar, de var så långa. Sen hade jag ju... Jag kallades ju plankan när jag var yngre. För att jag inte hade några bröst, inga former, ingen rumpa. Jag var som en planka. Precis innan puberteten. Jag var också sen in i puberteten och var liksom supertunn. Och jag såg ut som ett barn och såg ut som en anorektiker. Eller jag såg ut som en, ja men du vet, alltså inte kvinnlig som man ville vara då när alla fick mens och tuttar och gick in i puberteten. Jag var plankan och det var skitjobbigt. Sen så hade jag komplex för hur jag såg ut alltså i profil. Jag tyckte att jag hade fruktansvärd profil. Jag tyckte att jag inte passade uppsatt hår. Jag tyckte ibland att mina kinder ser tjocka ut när jag ler. Så då har jag inte velat liksom le för att då ser jag tjock ut i ansiktet. Att jag är så benig, mina bröst. Jag har funderat på att förstora brösten jättemånga gånger i jättemånga år. Det var som att det släppte lite grann när jag bestämde mig för att okej, om jag fortfarande tänker på det här om ett halvår, då bokar jag en tid till en konsultation. Det här var när jag var typ 20. Och då var det som att jag kunde liksom på något vis släppa det. För att jag vet inte vad som... Det var som att då var det lite så här, nu är det på riktigt. Och då gjorde jag ju ingenting för att jag lyckades gå vidare med det då. Men det blev lite en chock nu igen när... Jag blev gravid, fick större bröst och så ammade jag, fick gigantiska bröst. För stora för att det är bekvämt. Men sen så när man har ammat klart så blir det ju sån kontrast att då är det bara två så här disktrasor som hänger kvar. Och som också var, nu är de mindre än vad de var innan jag blev gravid. Och det var lite så här, men det här var ju en kul. Nu ser de ju dels mina bröstvårtor lite längre. Och dels så är...
Skring, förlåt, jag
ja, men de är längre. De är liksom utsugna. Och sen så är liksom bröstens fyllighet, vi hade ändå lyckats jobba upp, jag vet inte hur jag jobbat upp det, men min, när jag liksom kom över 20-årsåldern så hade jag ändå typ en B-kupa. Idag är jag tillbaka på en A-kupa för att jag har ingen fyllighet. De är ammats, de har sugits ur. Mm. Så nu har jag lika små som jag hade typ i början av puberteten. Vilket också i början var så jättekonstigt och kändes jättejobbigt. Men nu är jag lite så här, ja, jag har haft små bröst hela mitt liv. Det är så det kommer se ut, för jag kommer inte operera mig. Man ska ju aldrig säga aldrig, men jag hoppas inte att jag kommer göra det. Även om jag föder fler barn och typ blir helt platt, jag vet inte. Och sen, ja, vad jag har med... Alltså, jag har haft jättekrånglig relation till min kropp i alla tider. Jag har haft jätteproblem med att jag varit lång. Jag är 1,78 och så här, hade någon haft killar, då var det så här, hur lång... viktigt att inte se längre ut än min pojkvän. Så längden har jag haft jättemycket tufft, jättetufft med... Jag har liksom aldrig gillat hur jag ser ut. Alltid tyckt att... det var mer liksom problem än positivt. Jag har haft skitjobbigt med det på olika sätt. Mm. Men det har jag dels aktivt jobbat med, framförallt innan jag blev utbränd. Och sen i och med utbrändheten så är det som att gå igenom en sån sak, så sätter man andra saker i perspektiv. Och ja, jag vet inte, man blir äldre, man kanske får tolerans på ett annat sätt. Och så har jag jobbat mycket med det, för att jag har velat bli nöjd på det sättet. Sen har jag fortfarande en grej som nu kanske låter lite sjuk. Men det är som att jag har liksom två personer i mig. Att jag så här, en dag så kan, som idag, då kan jag vara så här, känna mig snygg, pigg, glad, duktig, kompetent, på. Har självförtroende, bra självkänsla, alltså börjar så här, jag är på topp och då bara wow, I can take this world, Beyoncé stål, jag vet inte. Men och då är jag så här, då känner jag mig som mig själv på något konstigt sätt. Och sen vissa dagar då är det, eller om jag en sån dag ser mig i spegeln, alltså råkar se min spegelbild. Och då är jag som bara, men nej men gud. Då är det något, kan du känna igen det här?
Jag förstår vad du menar.
Eller låter det helt sjukt?
Ja, men absolut. Man kan ju känna sig on fire.
Och så ser man sig själv. Man se,
ja, men man tror nästan inte att det är
nej.
En själv.
Och då blir det som att man bara... Nej, men det här rimmar ju inte med det som jag känner inom mig. Mm. Och vad skönt att du känner igen. För att jag är så här, det här är bara jag som håller på och tänker på.
Nej, men jag förstår. Absolut. Ibland kan man ju känna sig on top, on fire. Och sen så... Vissa dagar möts man ju av ett riktigt all right. Andra dagar... Vänta nu, det här stämmer inte riktigt.
Och det är som att man tappar farten lite. Och
bara... Man blir lite chockad.
Men gud.
För att det passar inte in, det är eller, någonting liksom. Antagligen så är det ju ingen skillnad för någon runt en.
Nej, det är ju bara kanske att man själv känner sig som Beyoncé. Och sen ser man att man inte är Beyoncé eller något. Jag vet inte.
Räka.
För man kan också tycka att man är fin så här, om man går på toa och kollar sig i spegeln. Och bara, yeah, gottis.
Ja,
men sen är det som att när man råkar få syn på sig själv. Så är det som att säga, nej men gud, oh, nu blir jag lite avslöjad här.
Sant.
För jag kan känna så här, ja, men jag refererar ofta, jag kommer från en liten stad där det är så här, mycket jantelag. Och då är det lite som att jag så här, blir avslöjad. Att så här, här kommer jag och känner mig så härlig och trygg och snygg och bra. Och så bara, tror inte att du är någonting. Att jag så här, råkar få en glimt av, nu bara försöker jag gissa mig fram vad det är, men... Något sånt. Alltså man, så här, jag vet inte.
Man känner sig som det här rådjuret på en mörk väg som blir liksom upplyst av strålkastar ljusen.
Och sen är vissa dagar såklart det här med att jag har två personer eller två personas. Eller det är inte två personas, men du fattar, två känslor kring mig själv.
Absolut.
Och vissa dagar vaknar jag och bara, fy fan. Mm. Allt är fel. Jag är skitdålig, jag är skitful, allting är konstigt, börjar skaver. Nej, nej, nej. Inget Beyoncé den dagen.
Mm.
Men då stämmer den känslan hela dagen. Mm. Att då, så här, då ser jag ju så ut som jag känner mig.
Mm.
Men just så lustigt att när jag känner mig på topp så kan jag bli avslöjad av mig själv.
Mm.
På något sätt.
Mm.
Låter jätteflummigt.
Nej, men jag kan förstå vad du menar.
Mm.
Jag tror att jag gick igenom hela mina tonårsår och kände mig som Beyoncé och... I och för sig fick jag aldrig den där glutten i spegeln. Så jag, det var först senare man bara... Oj, det var visst inte riktigt som jag trodde.
Nej, ja, det har vi ju sett på bilder du har visat.
Absolut, men det var ju väldigt skönt och befriande, faktiskt. Mm. Mm. Men ja, vad intressant att du också har haft mycket komplex och sen också väljer att jobba med det du har jobbat med. Hur var det i början? När du fortfarande, för det, var, det lär väl ha varit när du började, för då satte vi fortfarande i.
Du menar att folk betraktar en liksom hur man ser ut?
Det är ju väldigt mycket synas och höras och man ska ju visas upp från alla vinklar och vrår.
På ett sätt så tror jag att det hjälpte. Mm. För att nu är det ju så här att nu har jag gjort 8 år i den här branschen och sett så mycket bilder på mig själv, pratat så mycket om mig själv, kräks på mig själv stundtals för att. Och jag har också sett så här alla möjliga vinklar och bilder och filmsnuttar och konst. Så här. Det har ju varit nyttigt på ett sätt. För att nu bryr jag mig så lite. Det är klart att jag fortfarande vill se mitt bästa jag ut. Och jag vill vara så fin som möjligt. Men det har verkligen hjälpt mig att så här släppa väldigt mycket. Och jag bryr mig inte lika mycket. Idag har jag inte de komplexen. Idag tycker jag genuint att jag är fin och att jag är nöjd med mig själv generellt överlag och skulle inte vilja ändra så mycket. Ja, det är ju så här, om det här med mina bröst som kommer tillbaka, men det är ingenting som jag går och lider på som jag gjorde när jag var yngre eller lider av. Så att jag tror att det har varit väldigt nyttigt för mig. Jag har inte blivit så att jag har blivit mer osäker och känt att du måste ändra allting för att se perfekt ut, utan jag har snarare blivit mer obrydd. Så att det, för mig har det nog varit bra.
Måste jag ju säga som person bredvid dig i arbetssammanhang när det är fotograferingar eller någonting. Det känns som att du ser dig själv i de sammanhangen som ett arbetsredskap.
Mm,
att du ser det väldigt, ja, väldigt mycket utifrån. Och att ja, är ni nöjda så är ni jättebra. Har vi det vi ska, har vi det vi behöver?
Mm.
Perfekt.
Ja, det är ju inte så på något konstigt sätt att jag är så här. Jag är ju om jag själv tar en selfie så är jag mer noggrann med den än en kampanjplåtning.
Mm.
För då är det så här, det är ju, det är, i en kampanjplåtning eller när en kund har mig, då är ju inte jag Sofia Ståhl. Det är ju inte jag. Det är ju, då är jag produkten.
Mm.
Och då är det inte jag som ska vara nöjd. För jag vet också att man ser på sig själv på ett helt annat sätt än vad andra ser en. Jag ser ju inte likadan ut i mitt huvud som du ser mig utifrån. Och i en kamera ser man annorlunda ut. Och en kund som har köpt varumärket Peter Fia har ju en bild av vad det är. Alltså rent så här, utseendemässigt eller stil eller energi och sådana där saker. Och då kan ju inte jag som privatperson bara, nej men jag gillar inte den vinkeln. Eller så här, man kan ju ha önskemål och så, men det, så här, det är inte upp till mig. För att de har köpt mitt varumärke, vilket råkar vara jag och min kropp.
Mm.
Och då är det de som har slutordet. Och jag kan inte lägga mig för mycket. Mm. Så resonerar jag kring det.
Mm.
Vilket också är befriande. Och sen vill jag också, det viktigaste för mig framförallt med det är att jag vill vara lätt att jobba med.
Mm.
Därför tar jag också ett steg tillbaka. Så här, ibland ser jag att så här, oh, det där är inte jag så jävla nöjd med.
Ingen Beyoncé idag.
Nej, det hade inte jag valt. Men om de verkar nöjda,
ja,
då backar jag i det. Så, här, så länge ni är nöjda, då spelar det ingen roll.
Mm.
Vilket är lite sjukt, för ibland ska ju de där bilderna användas till saker som massa människor ska se. Men det är ändå så här, ja men då får det vara så. För det är inte upp till mig. På något konstigt sätt.
Mm. Mm. Om vi bara ska gå tillbaka där vi började. Den frågan som du ville dela på.
Just det.
Den negativa med det du gör.
Ja, vad svårt. Det där är så svårt för att det beror nog på vart man är när man får en sån fråga. Nu är jag på en plats där jag tycker att allt är fantastiskt. För att jag är så jäkla glad och tacksam och inspirerad. Och känner bara att det finns så mycket att göra. Det finns så mycket att utveckla, så mycket att göra, så mycket man kan hitta på. Så nu har jag svårt att hitta på någonting negativt. Men hade du frågat mig för någon månad sen eller så hade jag väl säkert tyckt att så här, ja men det, dels är det en konstig värld. Och det tycker jag fortfarande. Det är, så här, det är en konstig värld. Men jag försöker ju använda det till att göra min grej i den konstiga världen. Det kan vara så här väldigt så här, ja men det är svårt att veta vem man är alla gånger. Det är svårt att veta vilken riktning man ska gå. Jag hade väldigt svårt med det i början. Att så här, då försökte man lite så här, vad gör alla andra? Och så försöker man bara hänga med och göra som dem istället för att våga stå stadigt i det man själv gör. Det hittade jag ju efter ett tag. Det är ju väldigt prestationsbaserat. Det är ju så här, syns jag inte så finns jag inte. Och det betyder att jag hela tiden måste prestera, göra liksom den ena karriärsgrejen större än den andra. Man måste visa upp sig, man måste liksom ta för sig, man måste liksom orka allt det där hela tiden. Och sen är allting väldigt personligt kopplat till mig uppenbarligen. Eftersom jag är mitt eget varumärke, jag är mitt företag. Utan mig så faller allting. Och det till exempel under min utbrändhet var ju fruktansvärt. För att när jag föll, vad finns det? Jag måste ju ändå upprätthålla det här om jag inte vill att det ska försvinna. Samma sak när jag får barn. Skit i att jag får barn, det får jag bara ta med in i det här. För att jag har inget annat val. Jag måste få allting att rulla och få ihop det. Man kan liksom aldrig lämna över till någon. Så det är väl det. Så här, ja, det går inte att få en paus. Det är konstant hela tiden. Även om man försöker ha så här vettiga vardagar med helger och ledigt och pauser, så är det ändå konstant. Det går inte att ta en normal semester och checka ut i 4 veckor och sen så kan man komma tillbaka utvilad till jobbet. Eller gå på en föräldraledighet eller gå på jullov eller så. Utan allting är hela tiden konstant. Finns ingen att lämna över till. Allting hänger på mig i slutändan. Och det är så här, ja men det är ju härligt och bra när man är i en bra period. Är man i en dålig period så är det skittufft. Det är också skittufft att prissätta. Mm. Hur vet jag vad jag är värd? Det jag gör är värt. Hur ska man kunna ta betalt för det man själv gör? Det är ju bara, allting är bara hittepå för att man ska försöka värdera. Säga, ja men här är en text eller här är en bild eller här har vi gjort det här. Hur ska man kunna veta vad någonting är värt? Det är jättesvårt.
Mm.
Det finns mycket konstigt, men det är, alltså om man tänker på det så är det ju, ja. Men det finns också väldigt mycket bra.
Det är ju kul att höra. Och kul att avsluta med.
Ja.
Det var ju också lite roligt att du hade först hade svårt att komma på någonting.
Verkligen. Det
säger
så här,
ganska mycket.
Där jag är nu så har jag jättesvårt. Det var därför jag tvungen att blicka bak lite och så här, okej, men det här vet jag ju och det här kanske.
Mm.
Ja.
Mm. Ja, men ska vi avsluta så?
Vi avrundar så.
Ja.
Tack, bra jobbat.
Ja, men tack tillsammans. Jag har ju fortfarande inte ens ställt alla mina frågor som jag har på min lilla lista. Men
det kanske kommer ett till sånt här avsnitt till jul eller någonting.
Mm.
Eller nästa gång en gäst bokar av i sista sekunden.
Ja, exakt.
Det är också okej. Men tusen tack för att ni har lyssnat. Tack Elin som styrde det här med bravur. Och följ gärna på Peter Fia, både på bloggen hos Amelia och på Peter Fias Instagram. Har ni frågor så mejla Elin. elin@peterfia.se.
Please do.
Ja, ha det så bra. Tack så mycket. Hej då.
Hej då.
Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.